Gud, vad spännande det verkar med Kulturhuset, Stadsteatern och Dramatens samarbete som de ska sätta upp. Att de ska sätta upp Häxjakten av Arthur Miller.
Otroligt. Så kul.
Jätteintressant. Det är ju
Verkligen.
en... Alltså Arthur Miller, jag kan inte prata. Arthur
Han är
Miller
amerikansk, förstår vi. Nej, men
var ju
absolut.
gift med Marilyn Monroe. Det är liksom bara...
Han var
att jag
gift, men han var
jag
också en författare och dramatiker. Alltså typ en av de stora berättarna.
Jag försöker göra en sån feministisk gärning
genom
att bara beskriva honom utifrån vem han var ihop med.
Jag vet, men nu har han också skrivit en pjäs som vi vill tipsa om.
Men det är jätteintressant för att han den här pjäsen handlar, den liksom, den är byggd på liksom häxrättegångar som var i Salem, säger man kanske, i USA på 1600-talet. Fruktansvärda så här häxprocesser som gjorde att det blev liksom masshysteri, alltså folk får så här maktberusning, allt spårar ur, alltså vad som händer när det har ju hänt mänskligheten liksom jättemånga gånger i historien. Det är så himla liksom, det är verkligen intressant att det verkar vara något som bara händer och händer och händer i olika skepnader. Det här att så här folk går samman i en grupp, ballar ur, tappar omdömet, alltså börjar typ ange liksom varandra, sig själv, alltså liksom, ja, försöker rädda sig själva och kasta liksom sina närmaste under bussen, och allting bara så här väldigt, väldigt snabbt eskalerar och ballar ur. Och han skrev den här pjäsen, var liksom en allegori över McCarthy-tiden, för den här är ju skriven på 50-talet. Och då var det ju en sån helt galen så här kommunistjakt i Hollywood som
angivar alla skulle ange alla, ja. alla skulle säga att
fanns liksom misstankar om att det fanns så här kommunistiska liksom konspirationer i Hollywood och att alla liksom, typ nästan alla i hela Hollywood var ju på såna listor liksom, eller väldigt många var på såna hemliga listor. Men alltså jag har inte sett den här pjäsen, extremt peppad på seden. Och den kommer sättas upp, premiären är 14 september.
Det är utsålt då. Alltså, grejen är, trycket är redan enormt. Det är utsålt både den 14 och den 15. Men sen så finns det biljetter.
Och om man är under 26, vilket jag vet att många är som lyssnar, då kan man gå och kolla på den här pjäsen för bara 150 spänn.
Otroligt.
Och annars är den inte heller så himla dyr. Är man över 26 har man råd. Gå och kolla på en härlig pjäs.
Ja, men den verkar helt underbar. Det är liksom en sån mastig, mustig 19 skådespelare från både Dramaten och Kulturhuset Stadsteatern. Det är liksom, ja, det är ingen monolog i alltså på en liten scen direkt. Och sen så är det Alexander Merk Adam som är ett jättebra regissör. Jag har sett mycket av honom. Och sen så är det för er Josbaren fans så är det Karin Frans Körlöf som spelade den gravida i Josbaren. Hon är underbar. Och Emma Bromé, känd från den senaste Aniara filmen som är så jävla bra. Alltså det är bara så jävla bra skådisar. Så ja.
Jag kommer gå och se den.
Jag med.
Vi ses där. Hej.
Hej.
Har du bara sagt hej?
Hej, hej.
Hej!
Du hade en fråga till mig.
Ja. Ni underbara lyssnare har skickat frågor till oss. Och så tänkte vi svara på några stycken. Vi kommer inte hinna så många, men vi har tagit några. Jag ställer den här frågan till dig nu, Caroline. Det är alltså en lyssnare som har skickat in den här till mitt DM. Och frågan är så här. Ska jag gå på Biskops Arnö eller litterär gestaltning på Valand?
Valand. Du ska gå på litterär gestaltning på Valand.
Har du någon motivering till...
Okej, det kanske behövs en motivering. Nej, men jag har gått på Biskops Arnö och jag hoppade av efter 3 veckor, tror jag. Jag upplevde att det var en... alltså motsatsen till vad som är bra för skrivande. Jag upplevde liksom att det var rätt så nedtryckande, hämmande miljö och liksom långt borta. Man måste åka så här. Jag gillar liksom inte naturen som finns utanför Stockholm. Den är liksom också så där full av täta granar och ja, det är inte så nice. Men i Valan ligger ju mitt i stan. Ja, och ja, det är universitetet också.
Mm, och verkar kul tycker jag, för att det finns liksom lite människor som går på konstskola där.
Ja,
och
precis.
Att
det liksom är happening.
Ett
ja,
härligt ställe. Jag har själv en gång för väldigt, väldigt många år sedan varit på en fest ute på Biskops Arne. Därför att jag hade en syster som, eller har en syster, men hon pluggade spanska där. För att de har ja, också så här...
Det är folkhögskola ju.
Ja, det är folkhögskola. Så gjorde jag misstaget att följa med henne ut hit på någon slags allmän folkhögskolefest. Och jag kommer ihåg att jag hookade upp med en fruktansvärd trubadur.
Mm. De finns i drivor där ute.
De finns i drivor där ute, så att det är liksom lite varning på det. Och vi gick på en dejt, och dejten var på Gärdets drakfest. Jag vet inte om den fortfarande finns, men det fanns då.
Mm. Legendarisk, som kom på 60-talet, va?
Så. Just det. Och då dök han upp alltså barfota med liksom väldigt så här uppkavlade byxor.
Nej.
Och gick så här... Jag vet inte, det är så jobbigt att gå runt bredvid någon som går barfota. Alltså barfota in i affärer. Man kanske ska gå och handla folk, eller så måste man gå bredvid någon som går barfota. Och jag tror att det här, de här typen av grejer kan man slippa om man går på Valan. Så jag tror också att... jag rekommenderar också det.
Men då har vi enhälligt beslut på Valan. Men jag vill bara säga vill lägga till en sak. Och om, alltså om man tror... Alltså ett exempel gör det ju liksom kanske inte trovärdigt. Nu har, att du träffar en trubadur utan skor. Men om man vill ha mer liksom på fötterna, no pun intended, så kan man ju läsa Knausgårds tvåa när han träffar Linda Knausgård. För då går hon på Biskops Arnes skrivarlinje just om den här personen kanske ska gå då. Men då är det så... Men då är en typisk fest slutar med att han skär sig i ansiktet. Och jag tror, det har säkert att göra med deras relation, men det är också lite så, det går an där ute. Mm. Det bör också sägas. Hur viktigt är musik för er? Tänk på att det är en av få kulturformer som inte diskuteras så ofta i podden. Eller är jag helt fel ute? Säkert. Hur som bästa podden? Kram! Lät värderande, det var jag inte. Bara nyfiken. En känd journalist som frågar. Mm. Men jag känner så här. Mitt liv består väldigt mycket av att arbeta med kultur i olika former.
Mm.
Det är liksom, jag är författare. Mm. Jag är regissör. Jag är manusförfattare. Och då poddare.
Ja, men vi vet.
Ja, ni vet. Ja. Mm. Men då känner jag så här att... det är de sakerna som jag räknar upp nu. De kan jag i livet. Mm. Jag kan exakt bara det. Och jag kan exakt inget annat. Alltså, jag kan inte mer än så.
Nej.
Jag tror att jag liksom har någon slags... en ständig... Liksom, ska säga, en hundraprocentig... Om man har en hundraprocentig typ energi eller kreativitet eller intresse kanske man ska kalla det, så inte låta så pompöst, så har jag liksom lagt mitt där. Och jag har inte mer. Summan är redan... Alltså det finns inte mer i den här potten, så att säga. Alltså jag håller med om det. Att för min del så... Det får inte plats vid musik. Och jag lyssnar nästan aldrig på musik. Och det är lite pinsamt. Men jag har bara liksom nästan valt bort det av praktiska skäl. Typ. Varför pratade aldrig du om musik i podden?
Alltså det är nog tyvärr samma sak. Att jag liksom inte... För jag hade en... Jag lyssnar på musik ibland.
Mm.
Men inte alls lika mycket som jag gjorde liksom när jag var tonåring. Då lyssnade jag på musik hela tiden.
Mm, verkligen.
Alltså, var helt besatt av musik.
Och, ja, men det var typ 90% av ens identitet.
Ja. Och att man också liksom så hade en freestyle och gick hela tiden och lyssnade på musik. Och hade det som en jätteviktig känslomässig, alltså spegling och så. Kommer du ihåg det? När det var så? Alltså att man var ledsen och då lyssnade på en viss låt. Och typ, eller man var glad. Och då, alltså,
ja, men det var liksom amplifier. Här... Det var en viss förstärkande av sina egna känslor.
Exakt.
Men det är också det som är jobbigt tycker jag. Att man orkar inte känna så mycket hela tiden kanske.
Nej. Man kanske lyssnar man också så här, i den åldern. I liksom tonår, då liksom är det så mycket att man håller på så mycket med sina känslor eller så jävla, liksom så här. Men det kan ibland kännas som att musik är sådana en för stark drog, jag ska säga. Att man liksom bara,
så är det.
Så här, orkar inte ta det. Alltså det är som sagt som att jag orkar inte dricka sprit till exempel när jag är ute. Utan kanske dricker något som är svagare, för jag orkar inte bli så...
Gå hela den vägen liksom.
Ja, exakt.
Nej, men så är det verkligen. Jag håller på att välja låta nu till vårt dop, till vårt barns dop. Och då ser det är också, det är en sån jävla resa bara att liksom... bara liksom, tårarna bara rinner. Du skickar ju en låt till mig. Det liksom, gick ju inte att lyssna på den. Det bara, tårarna bara rinner hela tiden. Alltså, det är så nästan inte kompatibelt med att ha ett liv att lyssna på musik. Man måste typ vara tonåring där man där det får plats att ha den här berg- och dalbanan liksom i en sekund bort hela tiden.
Precis. Men, och sen så gillar inte jag att ha musik på i bakgrunden.
Nej.
Jag tycker liksom att det bara är så här jävligt störigt och jobbigt. Mm. Så när jag lyssnar på musik så vill jag liksom att det bara är det. Alltså inte att man pratar samtidigt eller,
nej,
eller så. Utan att man typ lyssnar och dansar och typ har kul.
Men så typ om du har en middag hemma, har du inte musik på då till exempel?
Alltså grejen är att så ibland kan jag ha det bara för att jag bara av skälet att jag tänker att det är kutym.
Ja, precis.
Men då gör jag det bara för att jag, alltså egentligen vill jag inte ha på musik.
Nej.
Men jag gör det för att jag tänker så här, man kallar på lite musik. Har du på musik i bakgrunden?
Exakt samma skäl. Alltså jag vill helst inte det, men nej, i och med att jag inte vill framstå som... ett freak på något sätt. Så har jag liksom en normal musiklista på, fast det är inget jag vill, utan det är för att man inte blir utstött i sammanhanget liksom.
Ja. Men däremot kan det vara en pargrej att hålla på med att lyssna på musik, nämligen typ att när man har en typ, man är med sin kille, eller inte hans kille, men det kan vara till exempel att man är full. Man sitter och dricker tillsammans. Sen börjar man spela låtar för varandra, typ. Det tycker jag är kul. Det är ett kul sätt att lyssna på musik, tycker jag.
Men varför gör man det? Är det för att man vill visa något fint? Eller vad,
ja, men då är det för att förstärka känslor. Alltså typ att man bara så här, spelar mer och mer riktigt sjukt fet musik. Du vet att man spelar bättre och bättre och bättre låtar. Det är ju väldigt, väldigt underbart. Men då tycker jag att man ska liksom koncentrera sig på att bara göra det. Men sen är det också att jag har liksom en väldigt, jag vet inte så mycket om musik. Och jag har så en jävligt kass, eller liksom, jag har liksom inte en så bra där. Fast sen ska jag säga såhär, vissa människor pratar om musik fast de inte vet så mycket om musik. Men jag menar, jag har inte heller så intressant eller jättebra musik smak eller så. Alltså till exempel, eller för sig, jag vet inte vad fan. Men
det jag menar liksom att jag har inte heller det, men jag har liksom varit tvungen att inte ha det, och därför blir det så himla konstigt att göra anspråk på det, för det jag gör anspråk på känner jag att jag håller på med och liksom vrider och vänder och letar och söker.
Jag vet.
Och när jag gör liksom... musik känns lite nästan pinsamt att man bara... Det känns ytligt, tror jag, bara iklädda sig den hatten också, bara lite för kicks. Alltså det...
ja, precis. För jag tror också liksom att så här, precis som litteratur, att man kan så här bara, fan, det finns liksom vissa böcker som alla människor, eller som ingår i en slags litteraturkanon, sen finns det liksom, alltså förstår jag menar, man kanske har läst Anna Karenina av Tolstoj, alltså man är litteraturintresserad eller någorlunda. Sen finns det så här, är man ännu mer intresserad, då har man läst, alltså fattar du menar, kanske hans texter om icke-våld. Eller alltså, så finns det något annat där som inte den vanliga Tolstoj-läsaren har läst, men typ är man intresserad så har man liksom satt sig in i ett ämne så mycket så att man...
Alltså, då kan liksom, man ha läst boken Masha om hans dotter.
Ja, då kanske man läser om det här svenska tjejen har skrivit. Det tycker inte jag är... Men så här, typ, att det är ett arbete där man liksom går in djupare och läser mer och mer. Och att det tar väldigt mycket tid. Sen undrar jag också så här, hur fan pratar man om musik överhuvudtaget? Alltså på ett intressant sätt. Mer än att lyssna, alltså uppmanar någon att lyssna på låten.
Jag tror att det finns, i och med att du och jag inte vet det, så vet vi inte heller hur. Liksom.
Exakt. Men säger man så här, lyssna på den här basgången. Eller typ så här, den här basgången var första i sitt slag. Är det sånt?
Jag vägrar göra mig lustig över det här, i och med att de kommer ju verkligen slå mig på fingrarna. Alltså, det här kan ju inte ens vi skämta om.
Nej, precis. Men en sak som jag faktiskt, för just det där med att så här, hitta så här, men fan, det här är faktiskt en skitfet låt.
Mm.
Kan inte vi börja med, vissa underbara poddar har ju en slutlåt. Kan inte vi börja med det? Och då kan vi ha en låt i slutet som bara är så här bra.
Åh gud, vad kul.
Vi kan turas om, till exempel så bara, idag tar jag en som jag tycker är bra, sen nästa gång kan du ta en som du tycker är bra, sådär. Som man bara kan rekommendera.
Absolut, eller tvärtom, att jag börjar, nej jag skojar, du får börja den här gången.
nej, jag bara, inte så.
Jag ska bara, nej men du, nu kommer jag på en sak också, vad det är. Det kan också vara självförtroende, för jag känner så här, jag har inget självförtroende, men nu när du sa den här grejen, då känner jag mig glad och lätt i hjärtat för att jag äntligen ska få tipsa om fantastiska låtar. Så det är väl också det att jag inte tycker att jag har rätt att säga något. Men det här är ett sätt att smyga in. Ja, det är perfekt. Vi gör det. Absolut.
Men jag vet inte heller någonting. Men däremot så känner jag att jag så här, alltså, mina relationer till låtar, eller vilka låtar jag tycker om och så, det handlar alltid nästan om texten. Så det
gud, ja.
Skulle man ju också kunna, egentligen, det är faktiskt ett ämne som man kan prata om. Fast grejen är att I beg to differ, att vi aldrig har pratat om det. För vi har faktiskt haft, till exempel både du och jag, tycker ju väldigt mycket om Bob Dylan. Och vi hade ett helt avsnitt som handlade om Dylan. Och då pratade vi faktiskt om hans texter. Och samma sak har vi haft ett helt avsnitt som handlade om Håkan Hellström faktiskt. Och då diskuterade vi också just så här, hans texter och så här, eller hur? Så det är faktiskt inte sant riktigt.
Ja, det var mycket biografi och liksom skit i det. Men liksom, det har vi ju gjort, absolut. Så det är inte helt sant. Men
jag kan känna idag så känner jag så här gränslöst väck. Alltså när det gäller så här typ, till exempel samtida amerikansk hiphop. Eller för något sånt ämne. Alltså helt väck, liksom. Bara så här totalt. Så här, just för att jag inte haft tiden att typ så här... Vad sker överhuvudtaget inom musik idag? Alltså, jag lyssnar typ, om jag lyssnar på någonting, om jag ska vara helt ärlig, kan inte du säga vad den sista, senaste låten du lyssnade på Spotify var? Ja. Om du ska vara helt ärlig.
Ja, men jag har den framme nu, för att jag tänkte ifall jag skulle få välja, så tänkte jag, nu ska jag säga vilken jag ska ta. Det är den här låten. Min far var tossig, min mor var normal. Min far var tokig, min mor var normal.
Wow, det låter fantastiskt. Vad är det för låt?
Det är Kim Larsen, Gasolin, Vad gör du nu, lille du? Han är ju tyvärr död, men det handlar om hans jättehårda uppväxt. Det börjar så starkt. Min far var mentalsjuk, min mor var normal.
Fy fan vad underbart. Det är slutlåten.
En fråga är så här. Det är lite coolt sätt att ställa frågan. Dumpa din kille? Frågetecken. I versaler. Den uppmaningen. Den tycker jag var riktigt bra, den frågan. Den är man ju sugen på att svara.
Och du syftar på att det finns ett typ ett klistermärke eller något sånt, eller någon slags gatukonst med dumpa din kille?
Det är t-shirts, vet jag. Okay. Det kanske finns gatukonst också, men som typ en Instagramkonstnär, eller vad man ska kalla det, har gängt. Och man har sett det på lite olika... Jag vet så... Jag såg den på Cissi Wallins man, till exempel.
Cissi Wallins man?
Ja, visst.
Ja, okay. Det var en uppmaning till henne, till sin fru, att hon skulle dumpa sin andra kille. Eller?
Ja, men...
Jaha, okej. Okay. Ja, jag fattar. Okej, okay. Fan, speciellt att han hade den på sig.
Men det tror jag var någon... det är typ så feministisk kan en man vara. Jag tror att det den läsningen av det.
Okej. Okay.
Det är ett skryt. Jo, men gud, det är ju ett skryt. Min man har dumpat din kille. What?
Ja, får jag säga lite bara allmänna tankar om det, så tänker jag att det är, så här, det är väldigt klassiskt, alltså att det kommer från en slags klassisk feministisk tradition. Alltså, tänk att grupp 8 hade det här slagordet. En tjej behöver en man lika mycket som en fisk behöver en cykel. Kommer du ihåg det?
Jag visste inte vad de, men ja, vad intressant. Ja.
Kanske inte var grupp 8, men var inte det något som typ våra mammor sa? Eller liksom den generationen? Jo, eller man kanske var hemma
jag
hos...
Jag har hört det på engelska.
Ja. Okej, okay. Men då är det,
men
säkert
det är intressant.
Det var något som var i svang. Det var något som var i svang på 70-talet. I andra vågens feminism, tänker jag. Och att det var liksom... vi har Susanne Bröggers liksom, Frälsas från kärleken. Vi har För det finns ju på något sätt en slags tradition, eller så här, det finns ju en feministisk idétradition som går ut mycket på det, att så här, det heterosexuella parförhållandet är till sin natur förtryckande och kan inte vara på något annat sätt. Liksom. Och i den ballparken så har vi också politiskt vald lesbianism till exempel. Alltså, vad ska man säga? Alltså sådana typ av rörelser.
Mm.
Typ kanske polyamori, alltså att man så här, jag tänkte också på 90-talet att jag lyssnade på, då när jag lyssnade fortfarande på musik, när man, att jag hade en låt, lyssnade på en låt med Candy Sack som var Marit Bergmans första band som hette Kill Your Boyfriend. Kommer du ihåg den låten? Kan vi spela den efter Kim Larsen? Alltså
ja, men det var ju den här Riot Girl rörelsen liksom.
Det är ju ännu, det är grövre, Kill Your Boyfriend, än bara dumpa din kille.
Ja.
Det tycker jag tycker det hade haft coola om Cissi Wallens man hade haft Kill Your Boyfriend, helt ärligt.
Eller Kill Me and Her. Men skitsamma, jag ska säga att det är Gloria Steinem ska få cred för den här A woman is a man like a fish in its bicycle.
Jaha, okej. Men vad jag skulle säga som jag tycker liksom LOL, det är LOL med feminister och inkludera mig själv i det, att jag tycker att det är så himla, himla tydligt att feminister alltid liksom teoretiserar, alltså, för att sen finns det vissa feminister som teoretiserar kring att det är bra att vara ihop. Alltså typ att det kanske finns en tradition som är så här, kapitalismen vill att vi inte ska bry oss om varandra, och det finns något jättevärdefullt att inte byta ut andra människor. Det är typ, kanske handlar om nyliberalismen och hit och dit liksom. Det finns en annan sån tradition. Till exempel Nina Björk skriver om det i Underrosat, eller vad heter det, Lycklig alla sina dagar, driver den tesen. Det finns ju också i liksom Susanne Brøgger, att efter Frälsas från kärleken så träffade hon ju en bara man som hon bara rakt av liksom blev jättekär och hade det jättebra med, och liksom, det är liksom det jag menar, är att, alltså jag känner också igen mig själv, nej men typ att så här, det börjar kanske med att man själv har det dåligt, och då säger man så här, nej men skilsmässa, man ska göra slut och sånt, och sen kanske man träffar någon, då har man det bra, och då efter det teoretiserar man kring att så här, nej men det bästa är att man ska vara ihop och hit och dit, och så har man liksom en jättelång polisteori.
Du är väldigt mycket sånt, det är jättekul.
Ja men exakt, och typ jag tycker vi happy, alltså typ att Maria Sveland teoretiserade kring så här, det är jättebra att skilja sig, typ alla borde göra det, för att så här, kanske hon var på en plats där hon ville skilja sig, och då när man själv är på den platsen när man vill skilja sig, då blir man så himla peppad och bara fan vad rätt. Jag tänker att de feministerna som är för liksom skilsmässa, kanske de som bara eller när de är ett förhållande som är dåligt, och sen de som är mot det är när de är helt plötsligt är ett förhållande som är bra. Då är man plötsligt så här, är inte det här liksom slit och släng samhället, att vi applicerar det också på våra mänskliga relationer och så vidare. Beskriver man en sån bok?
Det är podden också. Ja. Men jag tänkte lite annat. Alltså det som är två saker. Det ena är med den här grejen att det känns, alltså jag har två analyser av det. Dumpade kille som är som, vad ska man säga, en tag, eller liksom som nästan som en PR-grej, som Marabou eller I'm loving it. Det känns så jävla ute. Köp inte såna, det är bara ute nu, och det kommer komma något annat. Okay. Så om ni vill vara typ urbana och framkant, så är det över, för det finns vissa såna.
Skulle du säga
attribut
att det har varit coolt?
Det var mega coolt, och saker som är mega coolt, typ två år sedan så var den liksom kittlande kul tanke, dumpande kille var förbjudet. Det var liksom samtidigt som Girls Who Run The World. Alltså det var lite så här, det var när t-shirt konst, eller när t-shirt feminist t-shirts tryck. Alltså feminismen var ju väldigt stor på t-shirts ett tag.
Och men är inte det ännu länge sedan? Och alltså jag menar, var inte det fruktansvärt pinsamt när Acne hade feministiska tryck på sina t-shirts?
Men det var en annan sak. Okay. Jag menar mer liksom en t-shirt feminism som var i värmen, som var med Beyoncé och Who Run The World Girls, och typ Pussy Power, och typ
Futures Female var ju
fit. Den ska ha sitt och allt vad de heter. Jag skojar, den finns inte. Men vet du, hur som helst.
Ja, men det var intressant. Det var din första tanke att det var ute.
Första tanken är att det är ute. Så att om man vill ha, ur liksom en estetisk, bara helt grafisk, visuell synpunkt, så söker till nya saker. Jag tror på abstrakt konst nu för tiden, och jag tror även det kommer göra sig i jag sätter på flera ställen. Alltså det kommer även komma igen i modet.
Gud,
alltså
vad typ fint, vad vackert. Vad för slags abstrakt konst? Alltså kubism,
absolut. Det är inte, nej. Utan mer abstrakt konst som att man inte ser konturer, man inte ser, alltså mer faktiskt åt Monet. Det är ju 90-tal. Det var även inne på 90-talet när man hade det
hemma.
Impressionism på t-shirts. Oh ja. 90-talet är även inne i inredning och det går liksom allting bara liksom en helig cirkel av 90-tal, pastellfärger, aprikos. Ja, där får inte en slogan plats, så
nej,
att säga.
Nej. Men tack, så det var bra. Det var intressant modesynpunkt. Men vad har du mer för synpunkt?
Min andra synpunkt är en annan sak som går emot lite vad du säger. För jag, om man inte tolkar det biografiskt som att en feminist... och jag vet att du raljerar eller lite skämtar, så men om jag måste ändå ta avstamp, om man inte tolkar det som att feminister utgår från sig själva, sin biografi, så har jag tänkt på just den här grejen med ensamhet, vänskap och förhållanden. Och i situationer där jag har känt mig väldigt ensam och min enda person jag har att spegla mig i och liksom fråga om, är det här bra, är det här normalt, är det jag känner rätt, och ska det här vara livet och alla sådana existentiella frågor, när det har bara varit min pojkvän, så har jag känt en svaghet, alltså jag har känt en svaghet inför livet. Och när jag var 20 då var jag väldigt ensam. Då hade jag flyttat hem igen till min mamma i en lägenhet i Lund, och rätt avskuren från mina vänner överlag, och så var jag ihop med en kille. Så jag träffade bara honom och min mamma. Men det jag gjorde var att läsa engelsk litteraturvetenskap på universitetet. Och då läste jag Simone de Beauvoir, faktiskt Det andra könet. Och då fick jag en slags dumpa din kille bön, kan man säga, genom att läsa henne. Och det tycker jag inte är som Maria Sveland happy happy skilde, utan det handlar mer om en slags djupare förståelse för hur destruktivt så här, heterosexualitet och den typ av förhållanden kan vara. Och då kände jag...
Alltså Simone de Beauvoir borde ju ha dumpat sin kille.
Ja, men precis. Och det var därför hon skrev... Jag ska inte redogöra för hela boken, men det är en sak som stannade hos mig, var så här väldigt förenklat, att hon istället för att solidarisera med sin man kan man solidarisera med kvinnor. Det är ju lite biologistiskt, att vad är då en kvinna? Men skit i det, bara acceptera det. Och det fick jag en aha-upplevelse av. Att det finns liksom andra typ av allianser än med sin kille. Och om man tänker att dumpa din kille är en...
metafor,
Eller liksom ett nedkok. Alltså, om det är en raffinering av hela det andra könet som är... titta upp, titta dig omkring. Alla kvinnor i förstäderna, de bor i varsitt hus. De är isolerade. Männen har ett offentligt liv. Men de är inne i husen och har inga nätverket gör dem försvagade. Alltså bristen på nätverk gör dem försvagade. Så om du då, så teoretiserar hon kring att lämna mannen och gå ut i samhället. Och gå ut bland kvinnor och göra sig stark tillsammans med kvinnor, istället för att göra sig stark i den här bara dualiteten med mannen. Det för mig var det var life changing. Så att på det sättet gillar jag dumpa din kille, ja, som metafor eller som ett intro till läsning av det andra könet, ja.
Spännande. Jag kan också så här, tycka om, eller så här, såklart har liksom exakt samma liksom erfarenhet, eller man ska säga, också det där att det fanns en viss ålder där kanske alla tjejer hade en pojkvän, alltså alla ens tjejkompisar, och då att den pojkvännen kom först, så här, en viss typ av lite så här traditionell grupp tjejer. Alltså det var ju som vi pratade med om Tove Ditlevsen förra avsnittet, alltså att hon levde hela sitt liv med olika män som bara...
Männen ville... var hela tiden nyckeln till liksom världen. Det var
precis. Att hon inte själv är i världen, utan hon är liksom via hela tiden.
Män eller sitt skrivande.
Precis. Alltså jag kan förstå den vibben, jag kan förstå den metaforen och så. Men det som jag kan tycka känns... alltså jag tror faktiskt kanske det är ett problem med aktivism överhuvudtaget. Liksom. Att aktivism riskerar att ofta bli ett slags... Eftersom man hela tiden vill ha vill ha en slags liksom, ja, men det du pratar om, nedkok eller ideal eller slagord eller någonting man vill promota liksom, så kan det bli att det inte är så ärligt eller så nära en själv, eller det är inte så äkta, fattar du vad jag menar? Alltså det speglar inte en äkta situation. För att för liksom det som jag kan irritera mig på med den saken då, om det nu stämmer att Cissi Wallins man till exempel hade den på sig, för då säger man så här, fast ni lever ju i ett parförhållande och har två barn.
Mm.
Alltså förstår du vad jag menar? Så att någonting har ni ju där som inte är negativt. Alltså det borde inte vara det, för då skulle ni väl inte vara ihop. Alltså, eller jag menar, alltså, det kan vara negativt om man ändå är ihop, bla 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 bla. Men ni, du fattar vad jag menar. Liksom, så att så att någonstans så tycker jag liksom att då blir det, och det kan jag liksom, alltså jag bara känner själv att jag själv har inte lust att liksom leva så eller propagera för något som inte finner någon spegling i mig. Nej. Alltså därför att
nej, men det handlar liksom om att man kan ju lika, varför skulle man vilja så har jag aldrig levt mitt liv, att hålla på med något slagord. Det är så jävla förenklat.
Nej, men liksom att man kanske kan, att man kanske kan då liksom, eller liksom ha en slags att man hela tiden lever i någon slags förenklad, alltså där man, eller där man är hela tiden så här bara, killar är svin, jag hatar killar liksom, bla bla bla, tjejer är bäst, bla bla och så vidare. Och sen är man ändå hela tiden ihop med en kille.
Mm.
Och lever så här, kanske jättenära en kille och har en kille som sin bästa vän eller sådär, alltså i vardagen man är ihop med. Mm. Och då tycker jag att det kan bli så här, eller jag själv är väl som trött på det, för då tycker jag, då säger jag hellre liksom, det här är min bästa vän typ. Alltså det, eller fattar du vad jag menar, det här är den typ viktigaste personen för mig, därför att det är så. Alltså annars blir det så konstigt tycker jag. Mm. Liksom, eller det blir ointressant, för att jag tycker liksom inte det är, eller såhär, jag tycker hela den där grejen att så här, ha en sån pose hela tiden.
Mm.
Och sen samtidigt helt uppenbart leva på ett annat sätt och ha liksom en superstark kärleksfull bindning som är positiv för en.
Mm.
Jag tycker så här liksom, att om man vill dumpa sin kille så tycker jag att man ska dumpa sin kille. Men om man inte vill det, då tycker jag inte att man ska liksom gå omkring med en sån t-shirt. Fattar du vad jag menar? För då är det som att man liksom lever ett halvt liv typ. Att man inte riktigt lever som man vill. Förstår du vad jag menar?
Mm, du menar att om man vill,
jag tycker att man ska göra slag i saken liksom, i så fall. Inte bara som posera med en åsikt som man inte liksom backar upp heller riktigt. För att om man om man ändå liksom har det bra och trivs jättebra och så, så kan det skulle vara lite modigare att ha en t-shirt där det står så här, älska din kille eller något sånt där. Alltså för det är så otroligt töntigt och skulle bli, alltså ingen skulle tycka att det var coolt, ingen skulle ha det på en t-shirt. Men det är ju det de gör, så att jag menar, då kan man stå för det. Eller?
Ja, men jag tänker att jag inte ska svara nu.
Jag svarar.
Nej, men jag bara tycker det är så konstigt att du har det på så mikronivå. Det är ju en makrofråga. Det är väl det de är, tänker jag.
Ja.
Det de försöker säga det här. Man behöver inte vara ihop med någon för att ha ett bra liv. Jag tror det är mer, jag tror liksom det finns undertexten intressantare. Men det är självklart. Men framförallt det största argumentet mot är ju att det är väldigt otrendigt att ha sådana t-shirt-tryck tycker jag. Men det stod i The Guardian idag att women are happier without children or a spouse. Alltså, det finns en sån jättestor undersökning som har gjorts. Bla 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 bla, mega stor. Och så de har så bra självförtroende så att de säger så här, jag skulle kunna ge dig tusentals statistik och data här, men verkligen så här, what it all boils down to är att om du har en man så är det bra för dig att vara gift, men om du är en kvinna så är det dåligt, för männen lugnar ner sig och kvinnorna blir olyckliga.
Ja, precis. Eller så här, det känns som en sån statistik som är ändå som ganska välkänd. Jag tror bara att jag kanske vänder mig mot lite grann sloganen, bara för att jag ibland kan tycka att det finns någon så här, alltså någon så här lite påfrestande glapp mellan mikronivån och makronivån. Mm. Liksom att man kanske kan förstå det på en makronivå, eller man ska säga.
Mm.
Men att om man ändå liksom vill eller har ett begär på något sätt att leva så på sin egen lilla mikronivå,
Så ska man få det såklart.
Nej, så jag bara menar själv att jag kan tycka att det ibland för mig har känts lite sådär konstigt att liksom...
Men har du ens övervägt att ta på dig dumpa din kille? Alltså känner du... För jag tänker att liksom, det skulle jag aldrig i helvete, alltså, when hell freezes over, göra.
Nej, men jag menar mer att embracea budskapet liksom. Ja, men så här, förstår du vad jag menar? Typ att det kan finnas så här, liksom, typ en cool jargong feminister emellan som är så här, fuck din kille, bla 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 bla.
Mm.
Och sen så amongst människor som säger så finns det alltid människor som lever i så här, jättelyckliga parförhållanden med en kille. Mm. Förstår du vad jag menar då?
Jag förstår, alltså det är som en urban legend, för jag har aldrig hört någon säga det, aldrig varit i en situation, aldrig sagt det själv.
Nej, men alltså jag menar inte att säga exakt dumpa din kille, men du fattar vad jag menar. Människor som är emot heterosexuella parförhållanden på grund av att de är förtryckande mot kvinnor.
Mm.
Men du är så snäll mot mig nu, så du bara
Jag vill inte skjuta ner ditt...
Nej, precis. Men jag skulle säga en annan sak. Vet du, faktiskt, jag nu ska säga en positiv sak om det, som jag verkligen tror, alltså som är positiv också med t-shirten.
Mm.
Att när man funderar på om man ska dumpa sin kille eller inte, då är man ju väldigt så här, man tittar hela tiden efter tecken, eller hur?
Typ att man är så här, alltså, är
allt man håller på med är så att man går och försöker förstå så här, bara, och sen händer det, och det betyder att jag ska göra det, eller det betyder att jag inte ska göra det, bla 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 bla.
Mm.
Och om man då sådana människor som håller på liksom att tänka att de ska dumpa min kille eller inte, för att de kanske har ett dåligt förhållande eller så, de kan inte bestämma. Och sen åker de förbi bussen, och utanför på busshållplatsen står det någon med en dumpad en kille t-shirt. Alltså det lär ju leda till att jättemånga dumpar sin kille. För att man är så här, så jävla new age-ig när det kommer till såna grejer.
Ja, det stämmer. Det är roligt.
Så på det sättet är jag för. Hej, tror ni på riktigt att jorden ska gå under? Vad är det för mening med att tänka så? När jag är rädd kan jag inte tänka så bra. Tack för en bra podd. Ha det great.
Du får börja ta den här, tycker jag.
Ja, exakt. Men grejen är att jag tror att jag sa att... i förra podden så här, ja men jorden kommer ändå gå under eller något liknande.
Mm.
Men grejen att det var lite slarvigt uttryckt för att alltså planeten jorden kommer inte gå under. Förlåt, men alltså grejen är så att jag blev faktiskt...
ja, men det är roligt att alltså, ska komma nu. Ja.
Nej, men så här, jag blev faktiskt ganska glad när jag förstod det, för att alltså jag tror att så här, men alltså för det som skulle kunna hända då, om man inte gör någonting åt klimatförändringarna, vilket inte görs då, eftersom det hela tiden ökar istället utsläppen av fossila bränslen, då kan det bli så att planeten blir liksom otjänlig för människan. Men däremot skulle det kunna uppstå andra livsformer, alltså jag menar att det, alltså efter människan då. Så kan det liksom börja bo alltså något annat i. Alltså efter liksom att då kanske det är... Det har ju varit sådana andra epoker som inte människan hade kanske kunnat leva i heller. Alltså när det har varit mycket, mycket, mycket varmare.
Mm.
Och sen har det varit att det har varit mycket, mycket, mycket kallare. Typ att det har varit istid och så. Men om man tänker sig att... så som det ser ut liksom, om man bara tittar på fakta. Jag menar inte att det ska hända så här jättesnart eller så. Jag menar, det händer ju ändå nu redan... har det ju redan börjat med att det finns klimatorsakade väderfenomen. Alltså vi har Mozambik och så vidare. Och så att det är, så att liksom det som... Liksom jag tror ändå liksom att den, så att säga, insikten att det är liksom så. Alltså att...
fast man blir rädd.
Ja, precis. För att, så här, jag tror att liksom, så här, hur man än vrider och vänder på det, så tror jag nästan att man måste bli rädd för att förstå att man kommer behöva göra väldigt stora förändringar. Och om man inte blir rädd, så vill man nog kanske inte ändra någonting liksom.
Nej. Jag känner igen mig lite i han som skrev frågan, eller hen menar jag, som skrev frågan. Men,
vad bra, ändå det.
Nej, men grejen är för att det finns någonting med att när man har den insikten om jordens undergång.
Eller mänsklighetens kanske då. Eller så här, risken för att för att det blir så varmt så att människan kan bo.
Det är paralyserande. Och jag vet att du har haft det några gånger, men jag hade det också här förleden, där jag nästan som att någon jag älskar fått ett cancerbesked, alltså, eller någon eller liksom, det är som att det är väldigt svårt, tycker jag. Det är svårt att förstå. Han frågar väl, hur ska man tänka? Eller för det, eller kanske jag som frågar det, för hur tycker du man ska tänka för att klara av det då? Eller liksom klara av den här insikten?
Jag kan inte heller svara på det.
Nej.
Fast jag på något sätt tror ändå att det kan aldrig vara fel att liksom veta om någonting. Eller vad ska man säga? Eller så att det kan liksom inte vara fel att sen så tror inte jag att man, alltså jag tror verkligen inte. Jag är typ en jag menar, jag tror inte att man behöver vara rädd. Alltså för så fan, vad fan vet jag? Jag vet ingenting, Caroline, så att liksom lyssna absolut inte på mig. Jag vet, alltså jag vet absolut ingenting. Ingen vet ju någonting. Alltså ingen vet ju liksom så här, när eller hur eller bla 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 detta ska gå till. Men det man kan säga är väl bara att eftersom utsläppen stiger hela tiden och det finns ett samband mellan gradantal och utsläpp. Och att det inte har minskat eller gått att minska då. Nej. Och att vi människor inte kan leva när det har blivit vad det nu är, hur många grader det ska liksom höjas. Och att på vissa ställen, alltså jag vet inte, men jag läste så här, men det var så uppmätningar i Grönland nu att det varit 20 grader varmare än normalt och så redan i mars och såna saker. Så att det man vet ju inte så här hur alltså det kan ju gå att leva liksom hur länge som helst, och det kanske liksom blir en lösning så. Men jag tror ju att det är större chans att det blir en lösning om det blir en mycket 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 större medvetandehöjning bland mänskligheten. Alltså det måste ju vara så att ju mer man förstår risken med uppvärmningen, ju mer kan människor tänka sig vara beredda att så här, gå med på den typen av politiska förändringar som krävs. Som kanske innebär också inskränkningar av saker man har kunnat göra innan. Liksom.
Hur kan man leva lyckligt trots att man vet att man alltid kommer tycka man är för tjock? Det är en svår fråga. Och kvinnorollen, så finns det någonting som är att inte tillåta sig själv att få existera på vissa sätt. Kvinnorollen handlar jättemycket om stympande och kontroll och tillåtelse och om skam. Och alla de här känslorna tycker jag ofta förknippas med tjock. Fast ordet tjock inte alls är samma som ordet ful, så är det känslor som associeras med det. Och då är det som att det nästan blir som att man har en fotboja. Men jag tror att det kanske låter flummet det jag säger nu, men det jag vill säga är att man har rätt att existera fast man är tjock. Eller fast man är någonting. Och den tanken den är så långt ifrån själva kvinnorollens liksom premiss. Så det är jättesvårt. Man kan behöva gå i terapi för att förstå det. Men man får existera,
ja, men jag tror det är hur man än ser ut. För det är liksom det där varför man inte kan vara tjock. Liksom, just att det är för att så här, jag kommer ihåg att det fanns en sån, kanske har pratat om det här innan, men typ att jag läste någon sån undersökning där kvinnor hade fått svar på frågan så här: vad hade du helst velat av följande saker? Få 1 miljon kronor, hitta din drömpartner, eller få ditt drömjobb, eller liksom permanent gå ner 5 kilo, så att du liksom från och med nu alltid skulle väga 5 kilo mindre än vad du gör nu. Liksom. Och alla i princip svarade att de ville gå ner 5 kilo. Och det var liksom för att de trodde att det skulle leda till de tre andra sakerna.
Mm.
Alltså liksom att så här, det är liksom om jag går ner 5 kilo, det är då jag kan träffa kärleken, eller det är då jag kan ha ett drömjobb, eller det är då jag kan tjäna pengar, eller vad som helst. Alltså,
som det är, alltså smalhet är liksom...
Ja, det är liksom börja, alltså det är så här, det, då kan man liksom enter life. Och ja, innan dess det? Så står man bara... Det
gör en berättigad liksom.
Vad sa du? Ja, då kan man liksom...
Entitlement.
Annars står man bara och väntar på att gå ner i vikt för att kunna liksom gå in och göra allt det där.
Eller men
liksom...
grejen är, det kan jag förstå. För att samhället ser ut så att det diskriminerar tjocka. Och det är inte bara en känsla. Och man kan inte lägga allting på en själv. Tänk inte så. Alltså det är helt sjukt att säga det. För att det finns forskning på hur illa och diskriminerade tjocka människor behandlas. Men, men det betyder ändå inte att man inte... Man får, man har rätt till allt som smala människor har också.
Det är så ett jätte sjukt eller bara en sak som jag upplever har tyckt var positivt för att få ihop känslan av ens huvud och ens kropp.
Mm.
Och det är liksom att göra yoga. Typ att när man gör yoga så tycker jag att man kan få liksom en, alltså jag tror typ att ordet yoga betyder typ så kommer jag ha så fett fel nu, men jag tror inte för att någonting i yoga betyder det att liksom din kropp och ditt huvud liksom ska, alltså kroppen och själ, alltså ska liksom förenas. Nej, men liksom för att jag kan ofta känna liksom att bara du ligger ner och vilar i så här barnet, eller bara du gör någon enkel yogaövning så kan du få en känsla efteråt av att du liksom tycker om din kropp. Och har kommit lite mer... känner dig lite mer liksom som du i din kropp. Och kanske lite mer kärlek till din kropp. Så i alla fall jag har känt. Mm. Det är det enda rådet jag kan ge. Men var inte i en yogasal med andra människor där det är speglar. För då får man bara rakt av direkt anorexi. Du kan typ göra hemma framför någon så här... Finns jättemånga sådana på YouTube. Alltså såna avslappnings... Alltså man kan bara göra så här, istället för att gå till en sal. För jag tycker det är jättejobbigt att vara i såna yogasalar. För det är så... Det är sånt jävla... vad heter det? Det är ett anorektiker...
Hål,
exakt. Mm. Mm. Men grejen är att... man kan göra det hemma. Jag vet inte.
Jag har också ett annat lite mer konkret råd som är att, eller två saker vill jag säga också. Det ena är den här mer, som jag fick lära mig på högstadiet, jag tror det är typ så här, jag vet inte vad det är, om det är kristendom eller om det är franska, eller om det är upplysningstiden som fäster de här idealen. Men det är så, och jag lever efter det här, och, liksom, och det är själva grundpremissen för mänskligheten. Alltså, att alla människor är lika mycket värda. Så att man är lika mycket värd fast man är tjock. Jag vill bara säga det fast det låter högstadiemässigt. Och jag tror på det. Och jag tror att många tror på det. Det är jättefel. Jag känner en sorg inför hela samhället som går åt att man mäter mänskligt värde i utseende till exempel.
Och
det är liksom en jättegammal så här, feministisk liksom basic grej som kanske inte är helt fel att gå tillbaka.
Alltså, alla religioner innehåller det. Alltså, du ska inte värdera... Alltså,
nej, man ska inte värdera utseende.
Nej. Utan människor, nej, man ska värdera insidan av människor.
Ja, det är sant. Och det är precis, jag säger det för att det är sant. Det är sant. Ja. Ditt värde kan inte kränkas.
Nej. Ja. Men det var intressant det du sa, att liksom bara identifiera så här, vad är det jag tror att jag inte får göra, eller vad ska man säga.
Så kan jag känna bara av livets grundvillkor. Eller jag känner mycket mindre nu. Men när jag har liksom mått dåligt har jag känt att jag inte... till exempel kärlek har jag tänkt känt en sån... Men det, jag kan inte, jag ska inte få ha ett bra förhållande. För att... men nu, det är... Men gud, vad fan tror jag? Det är bara så. Jag ska inte ha en bra relation. Det finns inget som pekar på det. Jag ska absolut inte ha det. Och jag får inte säga att jag vill ha det. Jag ska inte önska det. Och jag ska inte arbeta för det. Och sen så... Och det handlar ju om ett mindset. Sen så... Jag hörde på en Stormens utveckling när du sa att man ska meditera och tänka på vad man vill ha. Exakt så gjorde jag. Jag tyckte var loll för att du... och det hjälpte mig jättemycket. Mm. För då gick jag hos en psykolog som sa att jag skulle meditera 20 minuter om dagen. Och tänka så här, vem är jag och vad vill jag? Mm. Och så började jag göra det. Men det svåra var inte liksom vad jag vill och vem jag var. Utan att jag skulle få tänka vad jag ville. Och få tänka vad jag, vem jag var liksom.
Mm.
Och det hjälpte mig väldigt mycket. Så sånt kan man också göra. Sånt som inte ens handlar om utseende. Utan bara ens tankar och önskningar. Och liksom se vad det leder en att våga vilja saker.
Jag tänker på det där med att många människor tycker att det är något fel på deras utseende. Och mm. att när man ser, alltså ibland när man ser det hos andra, så kan man bli lite inspirerad till att strunta i det själv. För att man kan ju fokusera på någonting på en själv som inte är så fint.
Mm.
Men man kan också, alltså förlåt, det här låter så jävla, jag förber mig ursäkt för detta idiotiska jävla veckovinspaningen som jag kommer med nu. Men alltså, om man har något företräde, man har ju något, alla människor har ju något. Typ har du något jättevackert hår, du kanske har en jättevacker näsa, du kanske har något så här vackra ögon. Vad fan det nu är liksom, fina händer, något skit liksom.
Den här personen känner ju att hon nog att hon inte har något liksom.
Tror du verkligen det? För att det skulle kunna vara så att hon tänker så här, jag är tjock men jag har i alla fall, typ, fattar du menar, ett par jävligt schyssta rätter typ. Alltså, så skulle det kunna vara.
Så känner man ju inte om man känner så. Då tror jag man känner så här, varför ska jag få leva? För att jag är ju bara för ful. Kolla hur tjock jag är.
Ja, exakt. Men jag bara menar att så här, alltså typ att jag lyssnade på Bianca Ingrossos podd och då höll hon på att prata jättemycket. Jag tänker så här, hur Bianca Ingrosso ser ut.
Mm.
Och då pratade hon jättemycket om det, att hon... hur det kändes för henne att hon hade så himla dåligt självförtroende över saker med sin kropp, och att hennes kille, att hon blev så himla ledsen för att, men typ, om hennes kille hade likat en bild på Instagram på en tjej som hade stora bröst, så var hon jätteledsen och kände att hon liksom inte dög för honom, att hon inte var tillräckligt snygg för att hon har små bröst till exempel eller så. Jag bara menar att så här, när man betraktar, tittar på någon annan som har den typen av resonemang, så kan man bara titta så här, aha, men liksom då kan man se det lite utifrån. Förstår du vad jag menar? Typ att se så här, oj, vad, det är någon människa som liksom förstör hela sitt liv med tankar som är helt felaktiga. Förstår du vad jag menar?
Okay. Ja, jag fattar. Exakt. Ja, så är det.
Liksom att så här, och det tycker jag ibland kan hjälpa. Att när man ser någon annan göra vad man själv gör, så blir man så här, men herregud, det där är helt sinnessjukt. Varför, alltså, att vara sin egen värsta fiende på det sjuka sättet, när det redan finns en massa hinder där ute för en, varför ska man då själv förstöra, alltså förstår du vad jag menar, alla chanser att vara lycklig eller liksom att så här, inte känna sig, alltså det är ju liksom, nej men så här, att det kan bli så här, något sätt att tänka att så här, nu för fan liksom i alla fall själv liksom inte vara så här sinnessjuk mot mig själv.
Det tycker jag är ett bra råd.
Har ni blivit mer konservativa med åren? Det var en kul fråga. Jag skulle vilja svara ja och nej. Jag tycker så här, alltså, typ att någonting händer när man är, när man har blivit, kommit så här till typ mitten av livet, eller ungefär, som kanske jag är nu. Mm. Och då liksom kan man se så här livet så här bara, oj, allting som har varit och sen så bara det som är kvar. Och att man ser mycket mer, jag vet inte om du gör det, men jag vet inte om jag har börjat göra det också för att min pappa dog. Men jag tycker att sen han gjorde det så har jag mycket, mycket, mycket mer börjat se på livet som att så här, det finns en, alltså där är ändstationen. Alltså typ att jag har den ändstationen i sikte hela tiden. Alltså typ att jag ser att livet slutar där. Tänker du så? Att, eller tänker du att det är en oändlig liksom bana?
Sluta var?
Nej, men det är så att det finns ett slut. Alltså, förstår du, när du tänker på ditt liv, att du tänker att där någon gång mellanåt... För det minns jag
tänker
inte.
Så. Jag tänker så.
För jag minns inte att jag gjorde det när jag var yngre. För då minns jag att jag tänkte liksom att livet är oändligt och bla 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 bla. Att liksom så. Men jag har känt de senaste åren väldigt mycket som att så här, ja, men där mellan 80 och 90 någonstans tar det slut. Och då en sak som jag har tänkt då är liksom att hela det här som kanske är mot, alltså om man säger att konservatism är att göra så som folk alltid har gjort i princip, att man hyllar det. eller liksom upprätthålla traditioner eller saker som är liksom att när jag har blivit liksom 40 så tycker jag att jag kan förstå det på ett mycket helt annat sätt. Så här, ja men det är klart att det är mer effektivt att liksom göra ungefär det som tidigare generationer har gjort, därför att man kan liksom inte återuppfinna...
Kan du ta ett konkret exempel? Vad
ja, exempelvis gifta sig, skaffa barn, hitta en utbildning, flytta in i ett hus. De grejerna, bara för att så här, om man ska återuppfinna allting, så det hinner man typ inte under en livstid. Alltså förstår du vad jag menar? Alltså, typ så här, varje ny generation kan inte själva bara liksom så här, göra om och hitta på. Alltså fattar du vad jag menar? Typ, så kan jag tänka typ, att, jag, så här, att jag kan fatta hela grejen med så här att ja, men om alla har gjort ungefär detta, så kanske det inte är något du ska liksom tänka på i 10-20 år varje moment. Och tänka att så här, oj, jag ska göra något helt nytt, eller fuck this, eller bla bla. Alltså, vet du vad du menar? För att du kommer typ inte riktigt att hinna det, utan så här, det finns typ, du kan tänka så här, det finns ett skäl till att nästan alla har gjort så här, och det är för att det är gött, typ. Det har varit kanske det mest gångbara sättet att leva. Det har liksom gjort mest människor så här lyckliga på så här, alltså liksom den tanken, så att typ att ja men som 68 vänster, alltså att man hade mycket så här experiment hela tiden, och när man har det för mycket så blir det till slut som att så här, du kommer inte hinna utforska den färdigt, för nu är du 70 och du kommer inte på någon idé, eller du kanske alltså, eller så. Det var en tanke jag hade om det. Där kan jag känna att jag har, att jag kan liksom förstå så här, värdet av traditioner på ett annat sätt. Plus att alltså att, också, alltså att man kan förstå då, att man bara förstår sån sak som att så här, fira jul på ett visst sätt. För jag kommer ihåg väldigt mycket så här, just när jag var typ 20 eller någonting, att jag var så här, jätte så här, fuck, du vet, normer och traditioner och skit i traditionerna, hela det här. Att jag kommer ihåg att jag hade sån rant typ i min familj typ angående julmat, att jag bara var så här, det är mest sinnessjuka som finns, att man liksom måste äta viss mat som typ ingen tycker om. Så varför säger inte alla bara så här, vad vill vi äta på julen, och så äter vi det? Vad fan är det frågan om att stå här och göra vissa saker bara för att det är jul, så? Men liksom att ja, men så här, vi kan väl äta pizza på julen för att om vi tycker det är gott liksom. Så. Men nu så har jag liksom absolut inte den åsikten, utan nu har jag verkligen den åsikten att så här, att det finns, att det liksom, ja, men att det finns ett värde av så här, ritual, alltså saker som ser irrationella ut är rationella för den mänskliga evolutionen, alltså typ så här, att vi gör vissa saker, skapar en viss typ av så här ceremoni kring någonting. Alltså typ så här, och de grejerna har ett syfte, så här, ett giftermål har ett syfte, för man träffar allas liksom bla bla bla, då gifter sig, ett dop har ett syfte, för då så här, knyter man en grupp till ett barn, och det är bra för barnet, alltså det är bra för folk att träffas, alltså typ så här, det finns liksom en poäng med de där grejerna. Så. Och det tyckte jag inte när jag var yngre, men det tycker jag nu.
Bra svar, nu ska jag svara. Om jag blir lite mer konservativ. Svaret är nog nej faktiskt. För att jag har alltid varit extremt konservativ. Min familj har varit så okonservativ. Jag är barn av den 68 generationen du pratade om. Och de menade vad de sa, kan man säga. Så min mamma och min pappa har alltid gjort val som varit väldigt utmanande och väldigt i clinch med det traditionella kärnfamiljslivet. För de levde väldigt mycket så, och det var en del, dels tyckte de så själva, men de speglade ju också trenden då, som var väldigt så här, fuck this. Så att jag har alltid önskat mig väldigt mycket motsatsen. Och har aldrig revolterat på det viset, på något sätt. Jag har, om inte liksom, det har inte varit ett familje, om inte liksom, när det inte är firas påsk. Jag var över 20 första gången var på min kräftskiva. Alltså, vi har aldrig firat traditioner direkt så där. Men jag har styrt upp det alltid själv och liksom försökt dra ihop ett påskfirande, målat ägg, köpt ris, köpt julgran, och så fortsätter jag nu också. Men det är också något jag ärvt från min pappa, för han är också lite dubbel i det att han han är väldigt konservativ och tycker man ska äta typ alltid med alltså väldigt så här gott bordskick, tre rätter, tygservett typ när man äter och sånt där. Och så är min mamma också, att det är så roligt, det är så loll att de har gjort allt det här, men de är väldigt, vissa saker tror de bara är normalt. Det gör ju alla, typ att man har linneservetter har vi alltid haft till exempel. Så det har jag kvar också, men det som har förändrats, och jag tror att det finns en poäng. Jag har alltid varit avundsjuk på de här familjerna som firade jul och hade sina tider. Men jag tror det finns en poäng som du säger, för det håller ihop. Det håller ihop liksom själva ramverket. Men och jag upplever att det finns en lyx, en slags expandering av världen att vara så konservativ, att ta liksom, det är som att plocka russinen ur kakan liksom, att liksom turista i borgerligheten eller liksom appropriera borgerligheten eller vad man ska säga, eller bara vara borgerligheten kanske. Jag ska liksom inte tro att jag är något mindre än jag är. Och intellektuellt kunna kanske föröra sig i icke-konservativa tankegångar. Jag hatar konservativ politik och det har jag gjort. Eller jag menar, det, på det sättet är jag inte konservativ.
Ja, men exakt. För det finns ju, vad ska man säga, för man kan ju säga att det konservativa i de mjuka frågorna, det är de vi pratar om nu. Sen finns det de hårda frågorna som är de ekonomiska frågorna. Och då är jag absolut inte konservativ och har blivit mindre och mindre konservativ och ännu mindre konservativ än någonsin. Alltså, jag tycker inte att 1% ska äga allt på jorden, om vi säger så. Vi kan stanna vid det.
Jag delar din åsikt att 1% inte ska äga allt.
Det kanske inte konservativa tycker, men konservativa tycker ju som att äganderätten ska vara kvar. Alltså, så de tycker inte att det är fel att någon har alltså tjänstefolk eller att liksom, vad ska man säga, det är liksom hela den biten. Så på den biten,
ja, radikal i tanken, men extremt konservativ i liksom,
det lilla livet.
Och en annan sak som jag tänkte på, som jag måste bara erkänna, jag har blivit mer, och det är att jag, innan så var jag fattig och nu så är jag rik. Alltså man, globalt sett så jag är en rik människa, och då är det lätt att vara konservativ. Alltså då är det lätt att till exempel ha stek på söndagar. Och det måste jag rekommendera, en sån konservativ grej till exempel. Det kan jag faktiskt ha ett konservativt tips. Att, som vi brukar alltid göra, liksom en riktigt god jävla söndagsmiddag. För då känns det som att söndagen, ni vet söndagsångest. Då är det som att söndagsångest inte finns. Då är det som att söndagsångest liksom är bara, och det är den där mysiga dagen vi kommer äta så himla gott. Typ så.
Så. Ja, men det är det jag menar, att, såhär, att det finns någonting med alla de där grejerna som är såhär, har funnits en poäng. Eller såhär, när man inte, alltså, jag tänker också bara sådana saker som absolut inte, alltså, när jag gick i skolan, då bad vi alltid morgonbön i skolan. Alltså, det här låter ju som att det var väldigt länge sedan, men det var sånt, fanns väldigt gamla lärare. Och så neg vi, bockade alltid för fröken och sånt där när vi skulle säga hej och hej då och sånt där. Men en sån sak som att man börjar varje dag med att ha en liten stund i stillhet, knäppa händerna, säga tack, så att tänka lite på, förstår du vad jag menar? Det är inte fel. Alltså det är inte fel. Det är inte det värsta man kan göra mot barn, att låta dem så här få en liten stund när de bara samlar sig. Ja, men förstår du vad jag menar? Alltså det är liksom så här, men det låter ju så här som att säga, oj, det är fel. Men sen ska jag säga en annan sak. Och då kan jag tycka så här, just den här, hela den här grejen att så här, ja, vi gifter oss, men skitsamma, vi hade jeans, vi bara gick in, vi gick ut. Så blir man så här, men liksom, om ni då hade tillfälle att stå fucking stirra på varandra, klä upp er, säga till varandra att nu jävlar är det allvar. Nu lovar vi varandra inför alla människor vi känner att vi två tänker vara ihop tills döden skiljer oss åt. Det är ju någonting annat liksom. Och då blir man så här, för det kan ju finnas en poäng med den ritualen. Alltså, jag bara menar att det kan finnas en poäng med den ritualen som man kanske inte fattar då liksom, att man är så här, nej, men det spelar ingen roll så här. Ja. Men jag tror det gör det.
Det spelar jättestor roll.
Ja. Men får jag säga en annan sak om det här med, för jag var väldigt 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 liksom okonservativ när jag var ung. Jag vet inte vad motsatsen heter. Väldigt, väldigt radikal. Fuck allt, liksom. Men också liksom de idéer. För då kommer jag ihåg så här, att vi hade liksom lärare som sa så här, homosexualitet är en sjukdom. Alltså, förstår man? Så liksom hela grejen att vara så här, fan, jag tycker att liksom, det ska inte finnas en heteronorm eller, alltså det var ju så många radikala åsikter på den tiden.
Mm.
I den här lilla kontexten, den byn där vi växte upp liksom.
Ja,
eller
men gud, ja, men de delar jag fullständigt och jag fortfarande.
Såklart. Ja, men såklart. Ja. Men jag bara menar att många av de sakerna som man tyckte då och var såhär, fuck de här jävla gamla liksom inskränkta idéerna. Så här, mycket av det som man har liksom approprierades liksom av makten.
Mm.
Och liksom att också så här, det har vi pratat om väldigt mycket, men så här, feminismen, att de var så här, väldigt feministisk på den tiden.
Mm.
Och att, men att feminismen har approprierats dels av kapitalismen väldigt mycket.
Mm.
Och dels av, och liksom alla de här sakerna. Jag tänker sätta upp en sån person som, sådana människor som är liksom då progressiva med röster eller så, som är sådär antikonservativa progressiva röster idag. Typ precis såhär Maxida Märak eller någon sån person. Liksom att hon sitter på high-five och Alice Bah Kuhnke. För Alice Bah Kuhnke tycker exakt samma sak som henne. Men hon har liksom suttit i regeringen och är en minister. Förstår du menar? Alltså att det finns liksom ingen skillnad mellan dem. Det är liksom lite berövats på sitt radikala innehåll genom att det high-fivas i alla led liksom, och att där,
alltså, ja, alltså det slutar vara radikalt.
Ja, det slutar vara radikalt, exakt. Och då måste man kanske hitta liksom ett nytt sätt att liksom hitta konfliktlinjen. Där det är så här, ja men vi tycker inte samma sak, därför att så här, vad ska man säga, kärnan i radikalismen, det är så här att liksom makten ska liksom dra åt helvete, eller förstår du vad jag menar? Alltså det är typ så här,
så är det.
Så därför så kan liksom inte H&M göra en reklam där de använder feminister som är med i reklamfilmen och säger feministiska slagord, och sen ska man, fast liksom kontentan är att man ska så här konsumera kläder. Alltså det är ju det som har hänt med väldigt mycket av det som var radikalt, var radikala tankar eller vad ska jag säga, utmanade tankar för så här 20 år sedan.
Just ja.
Så därför tycker jag att det är svårt, eller liksom de tankarna, jag vet inte riktigt, jag kan tycka faktiskt att det är svårt på riktigt att veta så här, vad gör man med ett sånt begrepp som feminism när det är så mycket så? Alltså så här, är det användbart överhuvudtaget liksom? Eller måste man så släppa det och hitta på ett annat begrepp? Och vad är det för begrepp då liksom? För att visa att så här, jag tycker någonting helt annat än så här, den här makteliten som bara skyddar the 1%, för det är de som måste bort liksom.
Mm. Det är intressant. Danmark anses, det var en sån ny, jag läste, det har varit på alla så här flöden om typ de minst och mest feministiska länderna.
Mm.
Så att Danmark är typ det minst feministiska landet, det kan ju inte stämma. Men det, eller som nej, det måste vara som personer inte kallar sig feminister.
Okej.
Och det också, men det är så intressant. Så där är det landet som de inte säger att de är feminister, men det landet som har minst lönegap.
Ja.
Det var en sak till. Jag vet inte om det var någonting med det här med att man kan skaffa barn själv som kvinna, men de har liksom massa sådana manifesteringar av att det är feministiskt, men de kallar inte sig feminister. Nej. Jag tycker det var lite mini-inspirerande på något sätt. Alltså, eller inspirerande, men det kanske lite, det kanske är något med det liksom.
Men vet du hur alla kvinnor är i Danmark?
Ja.
De är såhär,
röker.
2 meter långa, sexigt, långt, svallande hår. De är som någon typ av amazon. De har typ högklackade skor. De går in, de har ett helt underbart flowy på sig. Du vet att de är så. Tar över ett helt rum med att prata jättehögt. Ja. Och sen typ när man säger så här någonting om att så här, någonting med feminism, så säger de så här: jag tror inte på det här snacket om struktur. Du vet, och sen har de varit gifta 3 gånger och har olika män och olika barn och kanske har bott en stund i Afrika. Så upplever alla danska kvinnor. Men de säger liksom att de är feminister, men de är så här fruktansvärt självsäkra och liksom, vad ska man säga? Men de är liksom så, de har det så bra som inte ens behöver vara feminister. Så upplever de.
Ja.
Next story.
Ja.
Vad gött det är med Next Story. Har du tänkt på det?
Nej, men det är helt otroligt. Tänk att det fanns ett liv innan Next Story. När man var tvungen att gå minnas olika anekdoter och upprepa dem ljudligt i ens huvud för att få någon slags vad ska man säga, närhet av ljudbok. Men sen kom Nextory. Och då kan man bara liksom få saker berättade för en. Böcker, tankar, fantastiska liksom banor ner i ens medvetande. Det är helt underbart. Jag gick här om veckan och grät och lyssnade på Jesper Juhl. Han är ju en barnpsykolog. Han är nog mest känd för Ditt kompetenta barn.
Absolut.
Mitt kompetenta barn. Ja, det heter Ditt kompetenta barn. På väg mot nya värderingar för familjen. Men grejen är, jag fick så mycket insikt när jag lyssnade på honom. Alltså han är så bra. Jag rekommenderar alla att, alltså även folk som inte har barn, att lyssna på den här boken. Det handlar liksom egentligen bara om relationer och,
ja,
och sådär.
Mycket om att bara vara en människa typ.
Ja, verkligen.
Jag är lite intresserad. Jag tycker det blir så gött att det är skulle skönt att bli sommar, för jag tänkte liksom att då tänker man alltid att man ska ha tid att läsa, eller hur? Man behöver inte packa med sig en massa böcker.
Nej.
När man ska på semester, utan det räcker att man har ett Nextory abonnemang. Det är det jag menar, för då kan man liksom då kan man liksom bara läsa böcker på sin iPad eller i mobilen. Eller lyssna på en bok när man ligger och solar någonstans eller ute och promenerar i någon underbar vacker trakt där man är på semester. I sin partners föräldrars sommarstuga eller vart man nu ska.
Helt underbart. Och, så ser man sin familj liksom skrika och gråta och bråka. Då bara höjer man volymen på när man lyssnar på den här boken.
Jag är lite sugen på, jag har inte läst Geir Gulliksen än.
Det har jag, du kan fråga mig. Ja. Jag vill tipsa dig om den.
Ja, jag vill nämligen väldigt gärna läsa Se på oss nu.
Ja,
vill jag läsa. Ja.
Ja, fan vad kul. Den kan du lyssna på så kan vi diskutera sen. Spännande.
Jag tror jag ska lyssna på båda hans. För Nextory har både då Berättelse om ett äktenskap och sen Se på oss nu. Kul det ska bli.
Så
tack
kul.
Tack så mycket Nextory för att ni finns. Och tack också Nextory därför att ni ger alla våra nya följare, eller alla nya medlemmar, de kan testa Nextory i 30 dagar gratis. Ni som lyssnar på podden, gå in på länken nextory.se/kampanj och ange koden VARG så får ni första månaden gratis. Alltså semestermånaden, ta nu när ni är lediga så blir det gött.
Ha nu en härlig sommar med Nextory. Tack Nextory.
Tack Nextory. Har vi tid med att jag bara ska berätta en jättekort anekdot om Danmark till om danska kvinnor? Jag var på en så här bokmässa i Danmark och då så skulle jag ha en paneldiskussion med två människor om feminism. Det är alltid himla kul, för jag har varit på flera sådana bokmässor i Danmark. Man pratar om feminism så jävla loll, för att alla där är liksom, ja men de är absolut inte feminister, det är liksom en helt annan vibb.
Nej, just det.
Så att det var till exempel, en gång var jag i en panel, det här är för sig 2 år sedan eller någonting, men då var det till exempel i panelen var så här, Danmarks enda manliga feminist var i panelen. Och då var liksom hela uspen var så här, han är man och, håll i er, wait for it. han är feminist. Då var han den enda liksom, han var Danmarks enda manliga feminist. Men hur som helst. Men nu var jag i en annan panel och då var det liksom, just det var så här, en kvinna som var exakt en sån här dansk kvinna som vi pratade om, som var typ en sån helt så fruktansvärt välklädd, liksom högrest på något sätt, så här liksom enormt liksom säker intellektuell kvinna klädd i något liksom något fantastiskt sjok av någon så här dansk kvalitetsmaterial. Och hon satt på min ena sida och på min andra sida satt en dansk man som också var så typisk för en viss typ av dansk man som bara är så här, han vägde kanske jag vet inte 180 kilo fast kunde inte bry sig fucking mindre, för att du menar kanske långt hår i en hästsvans, några liksom alltså verkligen så här, har bara druckit en lille till frukost lunch, alltså liksom en tuborg, alltså druckit så mycket tuborg så att liksom, alltså du vet, bara utan att bry sig det minsta. Alltså totalt oängslig.
Hisslig.
Vad sa du? Han slöjade liksom.
Ja, jag fattar.
Och lollade åt feminism. Alltså tyckte bara att vad fan är feminism? Båda de två var ju liksom, vad ska man säga, mot feminismen. Och sen i mitten satt jag, och så skulle jag ha liksom en eller mot och mot, men de var liksom så här,
var det, de var intellektuella, eller så vad fan gjorde de där? Alltså vad,
ja, men de skulle ha en, de skulle
typ liksom journalister eller vad var de, vad jobbar de med?
Båda var liksom kvinnan var journalist och mannen var någon form av kanske serievetare eller något liknande.
Ja.
Men han var liksom bara en god person. Mm. Då, för att han utstrålade självsäkerhet. Mm. Oängslighet. I alla fall så var det att vi sitter där och vi ska diskutera feminism. Då är, liksom ingen av dem är ett enda dugg spända över det ändå. För det är som dansk stämning.
Det är hygge.
Det var ett hygge, exakt. Mm. Så började det hela med att det är så här, ja, nu ska vi diskutera feminism. Så här. Och sen så ska jag öppna min... vad heter det, mitt sån här mineralvatten som hade en skruvkork, och då orkar inte jag öppna, vad heter det, korken, den sitter så himla hårt, så då lämnar jag den automatiskt till den här mannen som öppnar den och bara släpper ifrån sig ett askarv och säger så här: det börjar ju bra. Alltså att kvinnor inte ens kan öppna sin egen kork.
Jag fattar. Ja, är den slut där?
Ja, sitter den höll inte.
Jag tror det skulle hända någonting. Den håller. Den håller. Men jag satt bara tänkte på, för det gjorde du också när du var på... Är det lite av din gimmick? För kom ihåg när du var på Lilla Drevet så gjorde du exakt på livepoddar på Kina-teatern. Så, så kunde du inte heller öppna ditt vatten.
Nej, okej, det hade jag helt glömt.
Och då bad du Ola. Är det någonting du ser hos män? Det är gulligt.
Alltså jag bara är väldigt svag.
Ja. Du var väldigt, väldigt svag.
Alltså det är helt sinnessjukt att inte kunna öppna en sån loka typ.
Ja, men det är sexigt.
Tycker du det?
Ja.
Ska vi lyssna på Kim Larsen nu?
När vi har några dansbestämning.
Ska vi komma till stämning? Jag kom till världen på Finnesen. Min far var tossig, min bror var normal. Yeah.